Roligt att vara här igen. Elinor heter jag då och leder en församlingsplantering i Berga tillsammans med Miriam Svörner. En församlingsplantering som ni är moderförsamling för. Ja. Som några av er vet så är nu tanken att jag ska besöka en del av era husförsamlingar och berätta om vad det är vi står i. För det ska inte jag göra här, utan det gör jag i era husförsamlingar. Men är man nyfiken så kan man också prenumerera på ett bönebrev. Och då har jag lagt mina visitkort i hörnet där vid biblarna. Så kan man ta ett sånt och kan man mejla mig. Och så kan man få det bönebrevet om ni är nyfikna vad vi står i. Nu hoppar jag då in i den här serien Game of Thrones. Och då måste vi ha någon slags previously. Vad har hänt innan? Speciellt då det har hänt väldigt mycket mellan den texten som Magnus predikade över förra veckan, kapitel 24 i första Samuelsboken, och min text då som är andra Samuelsboken kapitel 6. Förra söndagen då hade Saul och David ett möte där David hade chansen att döda Saul, men det gjorde han inte. Gud hade ju utvalt David till att bli tronföljare. Och Saul kunde inte acceptera det här och det blev en fejd. Det som har hänt nu, när vi ska dyka in i en text här, det är att Saul har dött. Och David har blivit kung i Israel. Och det som har hänt är att efter det att Saul dog så kom en av Israels 12 stammar, Juda, till David och sa: hej, kan inte du bli vår kung? Och då blev David kung, men bara över stammen Juda. Och David slog sig ner i Hebron. För på den här tiden så var inte Jerusalem en stad som fanns i Israel, utan det var ett annat folk som hade den staden. Så han slog sig ner i Hebron. Och då pågår ett slags krig, en maktkamp i Israel mellan David som är kung i Hebron och de som från Sauls ett som fortfarande vill behålla makten över Israel. Och jag ska dra en liten detalj ur det här kriget som är relevant för den här texten som vi snart ska läsa. Och det rör en av Davids hustrur, Mikal. Hon blir väldigt arg på David i den här texten som vi snart ska läsa. Och här är hennes story då. Hon var Sauls dotter. Och den här Mikal blev kär i David då David fanns i hovet där. Och då tänkte Saul, jag kanske kan använda henne som en bricka i det här spelet liksom. Och han ger någon slags utmaning där. Om det är en jättestor utmaning som man tänker, det där kan inte, David kommer inte fixa den utmaningen, han kommer dö liksom. Och uppen. Men om du fixar den utmaningen då får du Mikal till hustru. Men David klarar det och får Mikal till hustru. Så hon används liksom som en bricka i det här maktspelet. Men sen så blir det konflikter där och då tar Saul Mikal från David och gifter bort henne med en annan. Och sen kommer de bort ifrån varandra. Så här är verkligen Game of Thrones. Så det som händer under det här kriget när det pågår lite förhandlingar och det är någon som flyr över till andra sidan, det är att David säger: jo, men du kan vara med, alltså vi kan bli någon slags fred det här maktspelet om jag får tillbaka Mikal till hustru. Och då är hon ju som sagt gift med någon annan sedan många år tillbaka. Men det blir så. Så David får tillbaka sin hustru. Och vad hon tänker om det där, det får vi inte veta. Men däremot står det att hennes man gick gråtande efter Mikal när hon skulle föra över henne till David. Och till slut får hon säga: nu får du gå hem. Och så går han hem. Hemsk scen. Men det är liksom Mikals story. Det kan vara bra att känna till när vi möter henne sen, så vi har bakgrunden. Men som sagt, efter de här liksom förhandlingarna och det här kriget så säger till slut alla de här stammarna att vi vill ha dig som kung, David. Så han blir kung över hela Israel. Och då tänker han att nu ska jag liksom skaffa mig en bättre huvudstad i mitt liksom rike. Så han erövrar Jerusalem och bygger upp någon slags maktcenter här. Så det här är början liksom på den moderna staten Israel, så som vi möter den i Samuelsböckerna, eller i kungaböckerna sen. Och i det här bygget av att bygga upp Jerusalem som en slags maktcenter, då får David för sig, ja, jag går och hämtar arken och för den till Jerusalem, så blir det här ett politiskt och religiöst maktcenter. Så det är hans plan. Och då är frågan, vad är arken för någonting? Jo, det är inte den här Noas ark, utan det är den här. Den här lådan. Ark är också ett gammalt ord för låda eller kista. Så även arken. Det var en kista som man hade i det allra heligaste rummet i tabernaklet och sen i templet. Tabernaklet var ju det här mobila templet som man bar runt på under den här vandringen i öknen. Och i den här kistan så låg de 10 budorden på de här 2 stentavlorna. De låg i den kistan. Och en kruka med manna som ett slags minne av hur Gud hade tagit hand om dem. Och Arons stav som grönskade. Och den här grönskan var ett tecken på att Gud hade just utvalt Aron och hans släkt till att vara präster i Israel. Så det hade man i den lådan. De 10 budorden, Arons stav och mannat i en kruka. Och på locket där så är det 2 änglar eller keruber som står vända mot varandra. Och man tänker sig att det där var Guds tron. Det var en symbol för Guds närvaro, den här kistan. Och därför kallas det där locket också för nådastolen. Och på den stora försoningsdagen så gick man in i det här allra heligaste. Prästen gjorde det och stänkte blod på det här locket. Och så bringade man försoning över folket. Och det var ska vi se vad som står i mina anteckningar. Och den här kistan var ju som sagt en slags symbol på Guds närvaro, det var hans tron. Och därför hade man börjat använda den här som en grej i krig, någon slags lyckoamulett. Vilket inte alls var tänkt att man skulle använda den till. Den skulle ju stå i det allra heligaste. Och när man flyttade på arken, då gjorde man så att man virade in den i förlåten. Det här liksom skynket som skilde det allra heligaste från det heliga. Och sen så tog man delfinskinn och paketerade en gång till. Och sen tog man ett violett skynke och en gång till. Så det var liksom, det här var någonting skyddat. Och där hörde hemma i det allra heligaste. Men var en grej som jag trodde att jag skulle säga nu som jag inte hittar mitt manus. Jag måste se, när kommer det in i den här predikan? Jo, just det. Man hade ju använt den här i krig då som någon slags lyckoamulett som ni inte var tänkt att användas till. Och mycket riktigt så hade ju fienden erövrat den här arken och ställt in den i en av sina avgudatempel. Men det som händer är att de här avgudarna, de bara ramlar ner på golvet i någon slags bugningsställning framför den arken, så de känner att de vill inte ha kvar den. Så de ställer den på en vagn och så säger de till de här tjurarna som ska bära iväg med den här vagnen, ni får gå vart ni vill. Och så tågar de tillbaka till Israel, de här tjurarna, eller oxarna eller vad det nu var för någonting. Och sen dess har den här arken levt lite i skymundan. Man har liksom inte brytt sig om den här. Förrän nu, när David ska liksom bygga upp sitt religiösa maktcenter, sitt religiösa politiska maktcenter, då blir den här plötsligt intressant. Så han använder ju arken i det här att nu ska jag bygga upp en makt. Så det blir inte den här liksom nådastolen som det var tänkt, platsen för försoning, utan någonting han använder i sin strävan efter makt. Och han, när de ska hämta den arken då, som är undangömd någonstans där folk inte bryr sig, så tar han 30 000 soldater och tågar ner liksom, för att hämta den här. Och det var helt fel tänkt. För det han skulle haft med sig, det var leviter. För det var bara de som fick bära arken. Det var bara leviter, de av Levis stam, som fick röra vid arken och bära den på sina axlar. Men det hade inte David koll på. Så han tog med sig sina 30 000 soldater och lite andra grejer här som vi märker, och hämtar den här arken. Och nu ska vi läsa då den här texten. De första 8 verserna. David samlade Israels bästa trupper tillsammans, 30 000 man, och tågade med allt sitt folk till Bala i Juda. Därifrån ska han hämta Guds ark över vilken uttalats namnet Herren Sebaot, han som tronar på keruberna. Och de ställde Guds ark på en nygjord vagn och förde bort från Avinadavs hus på höjden. Avinadavs söner Ussa och Ashoj, eller man uttalar det, körde vagnen. Ussa gick bredvid Guds ark och Asjo förde den. David och israeliterna dansade framför Herren med liv och lust och sjöng till lyror, harpor och tamburiner och bjällror och cymbaler. Och när de kom fram till Nackons tröskplats snavade oxarna. Och Ussa sträckte ut handen och grep tag i Guds ark. Då blev Herren vred på Ussa. Gud slog honom och han föll död ner bredvid Guds ark. Och David blev upprörd över att Herren hade fällt Ussa. Platsen fick namnet Peres Ussa och heter så än idag. Jag tror att den här texten provocerar oss moderna läsare. Det är inte så att de behandlar den här arken vanvördigt. Liksom. Och ändå blir Gud arg. Och dödar den här mannen. Alltså det är ju med 30 000 soldaterna. Det spelas lovsång och det dansas och det är massa instrument. Och arken får en helt ny vagn. Just för det enda målet. Och när de här oxarna snavar, då är det den som liksom instinktivt försöker rädda den här arken från att liksom falla till marken. Och så dör den här mannen som försöker rädda arken från att falla i marken. Och det är ju provocerande i våra ögon. Hur kan Gud göra någonting sånt där? Men det som provocerar Gud i den här texten, det är att de inte hade läst på. De har tänkt, ja men vi gör så här när vi hämtar den här arken. Men de hade fått instruktioner i lagen om att man skulle göra på ett annat sätt. Det provocerar Gud. Han hade inte begärt 30 000 soldater. Han hade inte begärt en vagn. Han hade begärt leviter som skulle bära den på sina axlar. Och det provocerar Gud att de inte respekterar hans helighet. Och en man dör och det här festtåget stannar upp. Och David blir nu rädd för den här arken. Han säger, det här kan inte jag hantera. Det här känns farligt. Så att han ställer in den hos någon som heter Oved Edom. Det är ju inte riktigt bra ledarskap liksom. Han upptäcker att arken är farlig, men nu du får ta den. Han tar inte ansvar här, utan han puttar över den på någon annan. Du får ha den här arken, jag vågar inte ta den till min stad här liksom. Och då går det jättebra för den här mannen som får ta hand om den här arken. Så David märker, det är någonting med den här arken ändå liksom. Så han var okej, nu hämtar vi den. Ja. Och den här gången så verkar det som att han har läst på. Och nu struntar de i det här med vagn, utan de bär arken istället. Och för säkerhets skull, det står ingenting om det i lagen, men efter var sjätte liksom steg så offrar de ett djur. Så den där har tagit en stund liksom. Så de är, nu drar vi till på det här sättet istället. I den här, just den här texten, så ser vi inte riktigt att det är just leviter som bär den här arken. Men om man läser samma berättelse som finns i krönikeböckerna, så förtydligas det. David liksom ber prästen om ursäkt liksom. Det skulle ju varit ni som bar den här första gången, och nu struntade jag i det, men nu har jag liksom tänkt om. Så den här gången blir inte Gud arg, men nu blir Mikal arg, Davids fru. Så vi hoppar till vers 20 och läser vad som står där och framåt. Just det, innan vi läser den här texten. Det som har hänt är att David också, han dansade ju framför arken då också. Men det han gör nu är att han klär sig i en linnedräkt som präster har. Så han agerar som någon slags präst i det här tåget och dansar. Och den här dansen får Mikael att känna förakt för David. Hon tycker inte om det här. Så hon står liksom på avstånd och ser på förakt på David. Och sen så kommer David hem då, och så äger det här samtalet mellan David och hans fru rum. Nu läser vi från vers 20. Också David återvände hem för att välsigna sin familj. Då kom Sauls dotter Mikal emot honom och sa: "Tänk så värdigt Israels kung uppträdde idag. Att blotta sig för sina tjänares tjänsteflickor som det värsta patrask." David svarade: "Jag har visat min glädje inför Herren. Inför Herren som har utvalt mig framför din far och hela hans ätt och satt mig till första över sitt folk, över Israel. Om jag så förnedrar mig ännu mer än idag, så att du ser ner på mig, ska tjänsteflickorna som du talar om ändå se upp till mig." Och Mikal, Sauls dotter, fick aldrig några barn i hela sitt liv. Då kan man ju fråga sig, det man studsar till med en gång i den här texten är den här barnlösheten som hon drabbas av. Och för en del av oss är den första tanken som vi liksom tänker är: är det Gud som gjorde Mikal barnlös? Vad var det för konstigt straff? Men det är ju inte vad som står i texten. Barnlösheten behöver inte vara ett straff. Det behöver heller inte vara så att det är Gud som straffar henne. Utan det står bara att hon inte fick några barn. Antagligen för att Mikal och David inte hade sex med varandra. Alltså David hade fler fruar, och Mikal är liksom inte en fru som han har skaffat sig för att hon nära sig, utan hon är en del i det här maktspelet. Och det verkar också som att det som var Sauls stora sorg var ju att David var så älskad av folket, och han var inte det. Och det verkar som att det här såret ärver Mikael. Och att David förklarar för henne att: "Nej, men de föraktar inte mig. De ser upp till mig. Kan du inte se det?" Så att det som sker här verkar vara ett slags möte just mellan Sauls ett och David som ledare. Det som vi också vet är att Sauls familj hade en annan syn på det här med Guds helighet än David hade. Saul respekterade inte Guds helighet, vilket ju egentligen inte David gör heller, men han har en slags annan attityd när han ber om förlåtelse. Vi vet också att Mikael vid ett tillfälle, när David ska fly, när upptäcker att Saul vill döda honom, då berättas det om att Mikael tar en husgud som hon tydligen har hemma och lägger i sängen och påstår, där är David som ligger där i sängen, han är här, egentligen har han stuckit. Så att det verkar som att Mikael också finns liksom med avgudabilder i sitt hem. Så hon har en annan syn på det här med tillbedjan och Guds helhet. Och det verkar som att det är det som liksom får dem att krascha här. Liksom. Det vi möter i den här texten är ju en David som verkligen inte är perfekt. Den David vi mötte förra söndagen är ju en ödmjuk David. Han har chansen att döda Saul, men gör inte det. Det som vi kan se här nu från den här texten och framåt är att David agerar inte som en god ledare alla gånger. Vi kan se att makten korrumperar. Ibland när vi möter Gamla testamentet så tänker vi att alla de vi läser, det är så här förebilder för oss. Det är de inte alls. De gör massa fel hela tiden. Och Gud försöker ha en relation med dem ändå och försöker få dem in på rätt spår. Men de är inte felfria, och David är inte felfri. Det är som att han försöker använda Gud för sina egna syften här. Och han respekterar inte Guds helighet. Han försöker liksom... Ja. Den enda som är fullkomlig i Bibeln, det är Davids son. Han som kallas för Davids son, Jesus. Det är han som är felfri, men de andra personerna som vi möter i Bibeln är inte felfria. Och David är inte det heller. Så nu har vi tittat på en del av de här svårigheterna i den här texten som vi kanske kan stöta oss mot. Nu till att försöka fundera på vad ska vi göra av den här texten då? Vad säger den till våra liv? Och Samuel och Lina hade satt en liten rubrik den här söndagen. Och en liten nyckelvers som finns i den här texten. Och det är när David säger då till Mikael att jag har visat min glädje inför Herren. Och så har jag också fått en saltarsalm där det uttrycket finns, psalm 81. Men jag kom att tänka på en annan saltarsalm när jag läste den här texten. Och det är psalm 122 som vi snart ska läsa. För det här är, och den handlar om en, det handlar om Jerusalem. Inte än. Det handlar om Jerusalem. Som en plats för tillbedjan. För ni vet, nu kom ju arken till Jerusalem och sen byggs templet där. Det är som en start på den här processen. Och israeliterna var ålagda att regelbundet gå till Jerusalem för att där tillbe Gud. Vi vet att Maria och Josef gjorde så med sin familj, att de firade påsk varje år i Jerusalem. Så gick man upp dit. Och från 120 framåt där i Saltaren så finns det några böner som man då bad när man gick till Jerusalem. Alltså pilgrimssånger. Och i den här pilgrimssången som vi snart ska läsa så finns två ord som vi sällan tänker hör ihop. Kan ni se om ni kan gissa vad det är för ord jag tänker som vi sällan, eller ett ord som ordet glädje finns här. Ni kan försöka gissa vad det andra ordet är som vi tänker inte ha med glädje att göra. Nu läser vi. En vallfartssång av David. Jag blev glad när man sa till mig, kom, vi ska gå till Herrens tempel. Nu står vi i dina portar, Jerusalem, Jerusalem, du välbyggda stad, där husen står tätt tillsammans. Dit går stammarna upp, Herrens stammar. Det är en plikt för Israel att prisa Herrens namn. Ja. någon som gissar vad det kan vara för ord? Välbyggd. Välbyggd och glädje. Det finns en historia från, jag har bott 2 år på Bjärka, och då berättade de att några år innan jag bodde där så skulle de göra en radioinspelning när man skulle läsa en vesper, och den här salmen var med, där de lyckades läsa fel. Jerusalem, Jerusalem, du välbyggda stad, husen står snett tillsammans. Varje gång jag läser den, och nu kommer ni också då, varje gång jag läser den salmen så tänker jag på det, när husen står snett tillsammans. Men det står inte. Sen bara gick det inte att fortsätta inspelningen. Och plikt tänkte jag på. Plikt och glädje tänker vi sällan hör ihop. I en del andra översättningar så står det stadga eller lag. Och jag tycker det är fantastiskt att de har valt ordet plikt här. Plikt och glädje. För man kan ju fundera på det här med Davids glädje och Davids lovsångsdans. Vad som är hönan och ägget. Är det att David är glad som gör att han börjar dansa? Eller är det detta att han dansar som gör att David blir glad? När vi tänker på lovsång, alltså vad kommer glädjen? Är det så att vi först är glada och det gör att vi liksom börjar tillbe Gud och hoppa och studsa och sådär? Det är ofta det vi tänker när vi tänker lovsångsdans. Att det är någonting spontant, man liksom börjar klappa händerna och sådär. Men det här med tillbedjan, det är ju inte bara någonting som vi ska göra när vi känner för det. För då tillber vi bara våra egna känslor. Alltså då gör vi som David, vi använder lovsången för att få någonting. Vi tillber inte Gud för Guds skull. Och här är ett perspektiv som är viktigt att vi har med när det gäller tillbedjan. Att vi är människor, skapade varelser, som är alltså skyldiga Gud tillbedjan. Han är värd att tillbes. Det är vår uppgift som människor. Att ge honom äran. Det är en plikt för Guds folk och för människan att tillbe Gud. Och därför jag har varit med och skrivit en bok som heter Söndag, som handlar om det frikyrkliga gudstjänstlivet. Och där föreslår jag, när jag funderar lite på vad är en god mötesordning. Det var någonting som jag lite försökte få igenom i Ryttargårdskyrkan, men de lyssnade inte på mig. Jag gjorde som de själva ville. Nej, men jag låg väl inte på så jättemycket heller. Men när jag försökte säga att i början av gudstjänsten så tycker jag att bör man ha lovsånger som inte utgår från liksom, åh vad vi älskar dig, åh vad vi är så glada, åh vad vi längtar efter dig. Att vi inte börjar där, utan vi börjar i Gud har skapat världen, det är därför vi är här. Gud har frälst oss, det är därför vi tillber dig. Du är helig. För det är där vi måste börja. Och det blir så mycket enklare för den som är en tvivelsprocess, den som är inte bara, idag känner jag inte för att be. Om man inte får det kastat i ansiktet med en gång. Liksom. Man, bara, ja, men jag, man blir påminn direkt, just det, jag älskar inte Gud. Ja, men då kan inte jag tillbe idag, ja, men jag sätter mig ner. Liksom. Sen efter predikan, eller senare gudstjänsten, då kan vi få ha våra olika bönestationer. Och då kan vi ha de sånger som handlar om, jag älskar dig, jag längtar efter dig. Men vi måste lära oss att tillbe Gud för hans skull. Oberoende av våra känslor. Och när bönen blir på det sättet så kan det bli till en stor glädje. För mig har det varit en stor hjälp att upptäcka just detta, att nej, men jag är människa. Därför börjar jag min dag med att tillbe Gud. Och ibland så har jag inte orden, men då har jag kroppen. Vi i västerlandet har ju fått för oss att tro bara har med det som är här att göra. Men vi kan ju också tillbe med våra armar och våra ben. Därför börjar jag min dag genom att antingen buga mig eller falla på knä. Det är mitt sätt att liksom, det är också en sorts lovsångsdans, men den är inte spontan. Men jag utför mina liksom, med min kropp så säger jag, du är Gud, jag är en människa. jag tillber dig. Det är en sån hjälp när man inte känner för att be. Då använder jag kroppen. Och det är som att det väcker en glädje och en bön i mig. Så det är där jag vill landa den här predikan. Glädjen i Gud kan du få när du inser att bön och tillbedjan också är en plikt. Men den är svår att utföra om man bara har det språket, liksom, jag älskar dig, jag längtar efter dig. Man behöver också ha detta, jag bara böjer mig inför dig. Du som är helig.